Årets första predikan här kommer att handla om ett lite ovanligt ämne. Om att åldras i Guds församling. Och det är ett ämne som vi landade på efter ett samtal med Erika Bergman. Det kommer att finnas några stycken predikningar här under våren som kommer att ta upp olika sektioner utav människans liv här på jorden. Och då tyckte vår pastor att ja, jag har vissa kvalifikationer för att tala om det här att åldras, att tillhöra de äldre i en församling. Så att jag fick den pucken och då tar vi upp det på årets första predikan. Nu är det ju så här att det är många experter på åldrande idag. Och för den skull ska jag inte uppehålla mig allt för mycket runt omkring det. Utan det finns många andra. Utan jag vill försöka sätta in det lite grann i ett bibliskt och ett församlingsperspektiv. Och att ge lite utmaningar utifrån det. Och kanske också ge lite utmaningar mot slutet. Om vad jag tror att vi som har några år på nacken, var vi passar in. Men jag kan inte låta bli utan att ge som en liten inledning säga att åldrandet bryter ju emot väldigt mycket som annars är det tongivande i vårt samhälle idag. Vi talar om första grejerna och att de är väldigt populära. Vi begåvade med 9 stycken barnbarn och har ju fått vara med och följa utvecklingen. Och det är ju jätteroligt det här när första tanden kommer. När de tar första steget. Hela tiden finns alltså en utveckling och en fokus på det där nya som sker. Det är utveckling. Men när du kommer över kurvan och jag jobbade på en tidning som Helgelsförbundet gav ut på under lång tid, på Tronsegrar. Jag satt och läste väldigt mycket. Och efterhand så började jag på att uppleva att det var väldigt jobbigt att göra korrekturläsning. Och man körde fram och tillbaka. Så var någon som sa åt mig, ja, men du behöver glasögon. Nej, inte behöver jag glasögon. Jo, prova ska du se. Det kommer gå mycket lättare för att läsa. Det var första ticket på att ja, det var inte utveckling utan det var avveckling. Och tänk vad jobbigt det är med avveckling på alla faser. Det är inte så ofta utan jag får säga, vad sa du? Förlåt, jag hörde inte. Men hörapparat, ja. Andreas skrattar sig igenkännande här. Det är inte så det är riktigt roligt. Rullator och grejer. Nej, men det finns ett motstånd emot allt som talar om avveckling. En liten sidolinje. Har ni inte sett filmen En man som heter Ove? Gå och se den. För det handlar om när man blir anti på alltihopa. Man blir bara negativ. Och den är otroligt bra. Tycker den är jättebra. Men i Bibeln, för att lämna den här andra delen nu och prata om Bibeln, så ser inte jag den här uppdelningen. Utan jag ser att det finns en utvecklingslinje. Men uppgifterna förändras. Det är inte så att man gör samma sak hela tiden. Utan man får nya uppgifter allt eftersom man kommer på åldersstegen. Vi har något som i Sverige är väldigt fantastiskt och fint. Och det är pensionering. Sedan 1913 har det funnits allmän folkpension i Sverige. Och jag är väldigt positiv till det hela. Men inser ju också att det innebär att vi på något vis får ett före och ett efter. Men i Guds församling finns det ingen pensionering. Du blir inte pensionerad som församlingsmedlem. Du kan få din försörjning ifrån olika håll. Men du blir inte pensionerad i Guds församling. Du får andra uppgifter, ja. Men du blir inte pensionerad, du blir inte avsidestagen. Vi har i Bibeln några karaktärer som vi får följa ganska länge. Och vi ska ta två sådana exempel. En från Gamla testamentet och en från Nya testamentet. Som vi ska titta lite grann på och se vilka uppgifter de får. Den första vi börjar med, det är Moses. Och vi ska läsa en text ifrån Andra Mosebok, 17 kapitlet. Och så läser vi verserna 12 och 13. När Moses händer blev tunga, hämtade en sten och tog honom att sitta på. Aaron och Hur stod på varsin sida och stödde hans armar så att han kunde hålla dem uppe tills solen gick ner. Josua nedkämpade amalekiterna här utan förskoning. Och här har vi, möter vi Mose då. Kan vi lägga upp en liten faktaruta om Mose också. Mose var ju 80 år när han fick kallelsen. Bara det är ju en fantastisk bedrift att bli kallad till en så stor uppgift när man är 80 år. Återigen, tecken på förändring. Det här hände aldrig när jag predikade när jag var 40 år. Att jag var tvungen att ringa vatten. Mose blev kallad att leda folket ut ur Egypten när han var 80 år. Då hade han varit 40 år i Egyptiens tjänst och 40 år hade han vandrat i öknen. Så han kände bägge kulturerna väldigt väl. Då kallar Gud honom. När de här verserna inträffar så har de kommit igenom Röda havet. Gud har gett dem manna och vaktlar. Och de blir anfallna av amalekiterna. Men då är det inte Mose som väljer ut soldater. Utan han säger till Josua: välj du ut soldater och gå ut och strid emot amalekiterna. Mose gör en rollfördelning. Han måste själv inse att han var för gammal för att ge sig ner och vara med och strida, fysiskt strida mot amalekiterna. Men däremot så finns han uppe på berget och han håller ut sin stav över slagfältet. Och så länge han håller staven höjd så segrar israeliterna. När hans armar blir för tunga så de ramlar ner, och då förlorar de. Och så inser han, nej, jag måste hålla handen högt och välsigna dem, så kommer de att segra. Så ska vi läsa en text om Johannes. Johannes, lärjungen Johannes. Och vi läser ett par versar ifrån Uppenbarelseboken. Första kapitlet, verserna 9-11. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, har du kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun. Och den sa: vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Johannes, vet vi inte riktigt hur gammal han var när han kallades av Jesus. Men förmodligen var han en väldigt ung man. Säkert under de 20. Och så följer han Jesus under 3 år. Beskrivs i Johannes evangeliet som den lärjunge som Jesus älskade. Så blir han en ledare i den unga kyrkan. Och är med i Jerusalem under ganska lång tid. Efteråt kommer han förmodligen ut på andra platser. Vi vet inte riktigt hans historia. Så småningom blir han då förflyttad som fånge till Patmos, ön Patmos, där han skriver ner Johannes uppenbarelse. Sen blir han förmodligen, ganska stor säkerhet, förflyttad eller släpps fri igen och kommer till Efesos, där han förmodligen dör. Om han blir martyr eller inte råder det lite skiftande meningar om, när man sätter sig och läser olika kommentarer. En del menar att han avrättades förmodligen som 100-åring eller någonting sådant, i närheten av 100 år i alla fall. Men vi förstår att när han skriver det här brevet eller uppenbarelseboken, så är han säkert i 85-90 års åldern, då han får visionerna om vad Gud vill göra med församlingarna i det vi idag kallar för Turkiet. Det är alltså ingen ung man, utan det är en ganska mogen man som får de här visionerna. Vad vill jag nu säga med det här? Jo, jag vill lyfta fram två roller som jag tror att det är viktigt för oss som har nått över, när vi talar om att ta första steget, utan man pratar mer om hur länge orkar jag ta det sista steget. Och det ena, det är att hålla en välsignande stav över dem som för arbetet vidare. Och det andra, det är att ändå våga vara visionär. Med den bakgrund, med den erfarenhet som Johannes hade. Han hade varit med och vandrat, han var den sista utav apostlarna, sista av de 12 som levde. Han hade alltså hela historien med sig utav vad Jesus hade undervisat. Det är för den skull som han uppmanas att skriva Johannes evangeliet. För när de hade fått de andra 3 evangelierna, så var det vissa som tyckte på den tiden att det var saker som inte hade kommit fram riktigt. Och då skriver Johannes evangeliet och lyfter fram ganska många andra saker som inte har kommit fram i Matteus, Markus och Lukas. Men han tittar framåt. Han ser vad som kommer att hända. Han är visionären. Och jag tror att hans brev som han skrev till de här församlingarna tog sig emot på ett väldigt speciellt sätt, därför att det var Johannes som skrev det. Man respekterade Johannes. Historierna går runt omkring att den sista tiden som Johannes levde, så orkade han inte själv gå till gudstjänsterna, utan man bar honom dit. Och han orkade inte stå upp och förkunna ordet, men han bara upprepade ett mantra. Det var: Jesus älskar dig. Det var hans budskap in i det sista. Jag tror det är så här att vi talar om generationsväxlingar, vi talar om överlämnande och vi talar om att gå in i nya roller. Och helt riktigt så. Men jag tror att det blir fel när vi talar om att lämna över, precis som att nu är ett kapitel avslutat och nu är det andra som ska ta vidare. Nej, unga sjunger med de gamla, sjunger vi i julotesalmen. Och det tror jag är oerhört viktigt om församlingen ska överleva och vara vital. Då får vi inte ställa grupperna mot varandra, utan vi måste samverka, vi måste samarbeta. Och vi måste våga hitta våra nya roller, vi som är lite äldre. Moses skulle inte vara med Josua ner på stridsfältet. Och han skulle inte lägga sig i vilka män som Josua utvalde. Och han skulle inte tala om för Josua hur han skulle strida. Han skulle välsigna. Förstår du bilderna som jag ger dig? Sen är det upp till dig att tolka dem på rätt sätt. Johannes. Nu var han fånge på Patmos. Men även om han inte varit fånge, så har det inte varit rätt om Johannes hade åkt till församlingarna och börjat på att lägga om undervisningen. Han skickade brevet genom sina sändebud. Och sen var det upp till församlingarna och dess ledning att göra bedömningen hur man skulle tolka det här och hur man skulle ändra sin undervisning och sin inställning. Det var inte upp till Johannes att lägga sig i de detaljerna. Är jag för utmanande om jag säger så här att jag saknar den profetiska rösten i våra församlingar idag? Var är den? Och är det vår generation som har tappat det? Har vi på något vis blivit så, när vi ska inte ta plats, vi ska inte vara med, det är de yngre som måste få ta över, vi måste släppa fram de unga? Ja, det ska vi göra. De ska fram och ta. De ska vara på stridsfältet. Men vi har också en roll. Kära vänner som är med i Betania-församlingen. Det finns profetiska gåvor, det finns upplevelser i den här församlingen. Var fungerar de idag? Jag efterlyser dem, kära vänner. Och låt oss släppa fram dem. Vi behöver dem i vår församling. Det är för att vi har en uppgift att fullfölja tillsammans. Och här kan vi inte dela upp på att, ja, men det får ni göra. Jag har gjort mitt. Nej. I Guds rike finns det ingen pensionering. Sen har vi olika uppgifter, säger jag återigen, för att inte bli missförstådd. Men vi kan aldrig dela upp och säga, jag har gjort mitt i Guds rike. Jag tror inte jag ska hålla på och tala så mycket längre. Jag har sagt ungefär det jag ville säga. Sen kan jag repetera det fram och tillbaka. Men det tror jag inte jag vinner en punkt på. Utan då är det bättre som min fru säger, gå ner och sätt dig. Nu har du sagt det. Och mitt budskap idag, det är, jag efterlyser välsignande händer. Och jag upplever, missar, saknar profetiska budskap in i vår församling. Och i Apostlagärningarna 2:17 läser vi, under den här världens sista tid ska jag låta min ande komma över alla människor. Alla människor. Era söner och döttrar ska framföra budskap från mig. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, min ande ska komma över alla mina tjänare, både män och kvinnor, och de ska frambära budskap från mig. Alla mina tjänare. Tack Herre att du har en uppgift för var och en av oss. Tack Herre att du kallar oss till olika tjänster, men vi är alla lika värdefulla i ditt rike. Herre, nu ber jag att du talar till oss var och en. Då vi i nattvarden, i bönen, söker din ledning i våra liv. Herre, tack att du kallar oss. I Jesu namn. Amen.
Dina darrande händer och såg vem du var ändå.
Jag var dina händer och fötter när vägen du gick inte bar. Jag höll dig så nära in till mig som en mor håller sitt barn. Du kan mista allt du har, allt du tror och allt du känner, allt du hållit upp och trott att det var du. Men den skönhet som du äger, den går djupare än så. Du älskar långt mer än du förstår. Och kärleken rår inget mörker på.
Det